Big Six presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbook.
Då hälsar vi er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Det är måndag, vilket ju innebär att det är jag, Jesper Hoffman, och Björn Jonsson i studion. Det har gått en vecka sedan vi spelade in senast. Det bör ju vara så rimligtvis då, som vi spelar in på måndagar. Och vi får väl tacka för alla reaktioner efter vårt senaste avsnitt. Både ris och ros.
Ska vi tacka för alla reaktioner?
Nej, kanske inte alla då. Det är väl kul att vi engagerar och att folk... De kanske inte uppskattade det vi gjorde då.
Ja, det var lite var i stormens öga där. Kanske mer för dig, för du svarar ju rätt många på sociala medier. Men det var starka reaktioner efter att vi pratade om Newcastle Arsenal och Artetas utspel. Men sen, det är intressant det där när det blir lite stökigt i kommentarsfälten. Det är ju att en del lägger liksom ord i munnen på en.
Ja.
Och sådär. Vi avslutade ju hela vårt resonemang med att man får ju absolut tycka att domaren har gjort fel här. Och det finns ju en diskussion vidare att ta att domarnivån i Premier League kanske inte håller nivån. Och det kan man ju få tycka. Jag tycker inte heller generellt sett att han har varit så bra den här säsongen. Men att Arteta gick för långt. Men då börjar ju folk blanda in att ja, men ni själva diskuterar ju VAR-situationer ibland och säger, ja men det är inte det som var poängen. Nej. Poängen var ju att Arteta spårade ju.
Ja, följt av då ett club statement, vilket gör att vad allt handlar om nu i Premier League, det är ju domslut. Jag hade en idé på det. Man borde ju starta en podd, VAR-podden, tillsammans med domare. Det hade varit det mest populära.
Bra lyssnat,
ja, och så kommer man med lite kontroversiella åsikter där. Ja. För att det är ju också svårt att få, det är ju bedömningar återigen. Och jättesvårt att kliva in och veta när det är 100% korrekt eller 100% felaktigt. Erik Niva skrev det bra, han var ju också ute i veckan.
Han hade kanske lite större storm.
Han hade lite större storm, det blir väl så. Lite större namn än vad vi är då. Men han skrev det bra här. Jag avstår ifrån att diskutera och argumentera på Twitter. Det avsiktliga missförståndens högborg. Och
så är det.
Det är väl några punkter jag vill lägga till där då. Det är ju att... men du är ju rätt på det. Vi kritiserar väl att Arsenal går ut efter en förlust. Och domslut som... Ja, men de är ju faktiskt... jag tycker väl att det ska blåsas frispark på den här situationen. Men det är inte 100% fel. Och då låter en huvuddomare det där stå kvar faktiskt. Men det jag vill också understryka, det Arsenal-supporterna menar här då, det är ju att Arsenal gör något bra för ligan här och kliver på och sätter press på FA på att vi måste få en bättre domarnivå. Och det där är jag ju så luttrad i. Du och jag, Björn, har ju följt allsvenska så länge och vi har följt Premier League länge och jag har hängt med i den internationella fotbollen. Alla ligor och alla supportrar vill ha bättre domare. Men det finns inga bättre domare. Folk måste inse det. Och visst då, gå ihop i en fond då och samla ihop massa pengar i alla klubbar och försöka utbilda domare. Jag vet inte om det kommer bli bättre. Däremot tror jag att med den här typen av uttalanden och statements från tränare som kanske borde komma i samband med vinster istället. Jag tycker att Arteta skulle ha gått ut när Höjlund blev neddragen i matchen mot Arsenal. Så skulle han ju klivit ut istället och sagt att det är en katastrof. Det är domarna man håller på med. Vi borde, och Arsenal följer upp med ett statement. Vi måste få till, jag tror det blir mer effektfullt att gå emot när det är ett beslut som gynnar Arsenal istället. Men just den här jakten på bra domare är ledsen alltså. Men den blir svår. Däremot när, med den här typen av uttalanden, det kommer ju leda till att ja, men VAR är redan där. Men vi kommer väl ha robotar till slut som dömer den här ligan. Det kommer nog du och jag få uppleva, våra söner.
Det är nog inte helt omöjligt att det blir någon slags AI-domslut framöver. Nej, men alltså, jag är ju som sagt, jag har full förståelse. Det finns exempel från den här omgången också där man är vansinnig på domaren. Och vi har ju... följt allsvenskan i 20-30 år.
Ja.
Och kanske inte 30 då, men över 20 år. Och jag menar, Förut var Anders Frisk, nu är det Fredrik Klitte som man går på. De byter bara namn. Och man tycker att de är inte alltid usla. Jag menar, Anders Frisk fick till och med mynt kastat mot sig när han var i Roma. Och jag menar, Terror Tommy, inte för att det är rättfärdiga någonting här. Men jag menar, och vissa vill hävda att det är sämre nu än någonsin. Och det är det ju såklart inte. Jag vill ju tro att, precis som allt annat, att domarna blir någorlunda bättre i alla ligor för varje år. Sen tycker nog att de flesta som följer det och har ett favoritlag i någon liga, att domarna är för dåliga. Men det vore intressant kanske om man kunde göra någon undersökning i topp 5-ligorna. Vilka har de bästa domarna? Finns det något sånt? Men jag är övertygad om att i Serie A och i La Liga och i Bundesliga och i franska ligan så går ungefär samma snack. Däremot har jag fått en känsla av att man, vad gäller VAR, att i Serie A och La Liga, där har man kommit kanske lite längre. Det går lite fortare och sådär. Men det finns ju fortfarande en frustration. Men jag får en känsla av att bland annat det kanske funkar lite bättre där. Och det har väl varit lite fler så kallade errors tidigt på den här säsongen jämfört med förra säsongen. Men så kan det ju också bli ibland, att det blir lite hack. Och de ska ju såklart rättas till. Men det blev ju också, det pågår ju en VAR-diskussion, en domardiskussion i England och även här i Sverige, riktat mot Premier League. Men den är ju ganska spretig. Det finns ju dels då om man ska ta bort VAR helt och hållet, eller så finns det en diskussion, är domarna för dåliga? Och sen finns det den här diskussionen om att tränarna har ett ansvar. Så det är lite uppdelat, den här diskussionen, som sen kokar ner till en enda stor röra.
Ja, och det blir ju hetskt och hatiskt det här med VAR, just för att när det är en domare, det var hetskt och hatiskt då också, kunde det vara när en domare gör fel. Men det finns ändå en förståelse för att när en ensam domare där ute tillsammans med två linjemän gör fel, för då, det kan gå för fort och man kan missa en vinkel. Men nu när man har VAR, då tror alla att det ska bli 100% rätt. Och återigen, vad är 100% rätt? Vad är de korrekta domsluten? Det är inte så att vi supportrar och vi tyckare sitter med en domarbok och vet de korrekta domsluten hela tiden. Sen vill jag lägga till en annan grej, och det är ju att folk då vill liksom, har skickat väldigt mycket videos på andra tränare som är i hetluften och är otrevliga i olika typer av sammanhang. Och då har man inte lyssnat på den här podden. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt att den gemensamma faktorn för att vara en framgångsrik tränare, det är ju att man är ett svin.
Ja,
alltså det är liksom så här, det är ju Klopps största egenskap. Det är Wengers största egenskap, eller största, främsta. Och det som verkligen särskiljer dem då kanske mot andra managers, Sir Alex Ferguson, den kanske mest framgångsrika någonsin, José Mourinho, de är ju usla förlorare och riktigt bitska och sura i samband med förluster. Och det var någon som skickade mig en tweet igår om De Zerbi, att han har ju gått ut nu.
Han säger att 80%, han inte gillar 80% av domarna i Premier League.
Bra, nu är han också ett fin. Nu ser det bra ut i Serbien. Nu väntar vi bara på Postecoglou, att han ska kliva ut. Och då fick jag också till, men jag gick ut och skrev, så här kan man ju hantera en besvikelse. Och så var det någon som skickade att han har ju varit på VAR. Ja, absolut, han har säkert varit på VAR, och jag ser fram emot den dagen. Visar sig vara en hycklare och spårar. Men jag vill bara säga att det där är ett bra sätt att hantera en besvikelse. Då menar jag på att han fick inga domslut emot sig. Det går väl att argumentera att Reece James kanske skulle ha rött, men visst, det var inte en lika tuff match för honom rent domarmässigt, men han hanterar en besvikelse. Han har ju förlorat en fotbollsmatch. Och då får jag väl lyfta fram att jag tycker att Arteta skötte sig bra på presskonferensen här efter Burnley, när han på ett lite roligt sätt då, sa att Vera skulle ha ett rött kort. En bra Arteta, nu har du sagt det.
Ja, och sen såg man ju Pochettino igår då, som ju brusade upp efter slutsignalen, för han tyckte att domaren blåste för tidigt och vill inte skaka hand med Pep, tror jag, och sådär. Men han bad om ursäkt sen på presskonferensen. Ja. Sen, absolut, de får ju den här kvitteringen i slutet, och då kanske man ändå inte är för nedslagen. Men han bad ändå om ursäkt över sitt beteende, att det där var inte okej, jag gick över gränsen. Men hej, jag är helt levrad. Vi är i stor match och vi har chansen att vinna den. Så är det. Men, och sen bara en sista grej i hela Arteta. Jag vet att det var många som skickade på, när vi spelade upp, som många också gjorde på sociala medier, där Arteta fick frågan i oktober, då det var en diskussion om att vissa domare kanske inte ska vara döma vissa lag och bli petade och så vidare. Och då sa han att vi behöver skydda domarna. Och då var det många som menade på, men ni nu vinklan är fel här och ni klipper på ett visst sätt och kontexten i det här och det här. Och han var ju faktiskt på kloppsida vad gäller hela den här Tottenham-Liverpool-haveriet. Och absolut, det är ju alldeles rätt att Arteta var på vad ska man säga, kloppsida och gick hårt åt VAR där. Men där är ju, dels var ju den situationen, var ju inte domsluts, alltså ja, i och för sig domaren dömde ju faktiskt offside först, men där var det ju snarare en kommunikationsmiss, men också det fråntar ju inte att Arteta sa, nej, vi behöver skydda domarna, det kommer man inte ifrån. Sen kan ni tycka att frågan är ställd på ett visst sätt, men det är ingen som kan säga att vi ljuger eller att vi har klippt ihop Artetas uttalande själva. Han, nej, säger ju de facto att vi behöver skydda domarna. Sen går det en månad och sen säger han att går precis tvärt emot vad han har sagt, utan han bara slaktar dem. Så att det kan ingen, oavsett hur frågan var ställd.
Nej, håller med.
Så är det.
Vi sätter punkt där, men ja, vi kommer ju garanterat återkomma. För det lär bli fler heta diskussioner kring domslut. Även om det var lite lugnare just den här helgen då. Och vi ska snart ge oss an matcherna, men det är några grejer vi vill ta upp. Vi har ett landslagsuppehåll som väntar. Vi har spelat 12 omgångar är det, va? Av ja, Premier League. Lite mer än en fjärdedel. Och du hade kikat upp här, Björn, att vid den här tidpunkten i fjol så hade Premier League-klubbarna redan sparkat 5 tränare.
Ja, precis.
Och i år är det ingen
hittills. I år är det 0 och det är väl kanske det snarare. Förra säsongen var ju en rekordsäsong vad gäller sparkade tränare. Det spårade ju fullständigt. Den här säsongen så har vi ännu inte någon sparkad tränare. Och det kan man ju kanske fråga sig vad det beror på. Vi hade ju alltså redan, det började ju tidigt förra säsongen. Det var ju 30 augusti. Då ska man också med sig att ligan började ju lite tidigare förra säsongen. Men Scott Parker i Bournemouth fick ju sparken 30 augusti. Och sen var det ju bara ett smatteband. Sen var ju Thomas Tuchel 7 september. Det känns ju nästan som att det var 2 år sedan.
Ja.
Och efter det så var det Bruno Lars i Wolves i oktober. Steven Gerrard, Aston Villa i oktober. Och så Ralf Hasenhüttl i november. Och sen fortsatte. Sen dröjde det lite till januari. Det var Frank Lampard som fick lämna Everton. Men vid den här tidpunkten 5 managers. Men det kan ju också vara så. Jag tänker att om vi tittar på. Dels är det ju en del klubbar som har relativt nya tränare. Men så har du ju nykomlingarna som ligger på nedflyttning just nu. Så att de andra lagen som spelade Premier League och var kvar från förra säsongen, de är ju fortfarande ovanför vattenytan. Alltså jag sa ju att Bournemouth skulle kicka sin tränare. Nu går ju de och vinner här mot Newcastle, så de kommer ju absolut inte sparka honom. Sen har det ju Fulham, Nottingham och Everton. Och Everton har ju gått ganska bra. De är ju bara en poäng bakom Crystal Palace, som man tycker väl har gjort en ganska okej start på säsongen. Och Wolves har ju verkligen gjort en bra säsong så här långt. Med 15 pinnar på 12. Så
att, ja, med tanke på att man bytte tränare typ.
Ja, för vi pratade inför säsongen. Det kan ju fortfarande hända såklart. Men att Wolves kanske skulle bli neddragna i bottenstriden. Så att utifrån det perspektivet så har ju de, Gary Neal, gjort det bra. Så att det var väl... Jag tänkte ju att ja, men Wolves, Everton, Nottingham, Bournemouth. Där har det klubbar som skulle kunna sparka sina tränare. Mm. Men så här långt så har ju de ändå gjort det helt okej.
Okay. Ja, Häckenbottom som annan... du har pratat så mycket om i Sheffield United. Men vilka usla förutsättningar har inte han haft? De sålde ju av halva laget som tog upp, som spelade upp laget i Premier League. Och man har inte ersatt på särskilt imponerande sätt.
Jag menar Luton, varför ska de sparka tränare?
Nej, men verkligen. Och däremot,
det är Burnley.
Och jag har ju sett lite så här Burnley-supportrar. Det finns ju inte så många i Sverige som håller på Burnley. Men jag har försökt att göra jobbet lite på sociala medier. Och där märker man ju att de har ledsnat. De klev ju ändå in med... Andra förväntningar på den här säsongen. Att det skulle inte vara någon sträckstrid, utan vi var så pass bra i Championship och vi har förstärkt laget, vi har fått utveckla spelet, att vi ska nog kunna vara ganska trygga. Men nu då, efter 12 omgångar, så har man 4 poäng och minus 21 i målskillnad. Och det som är mörkt här är ju också återigen då, att det finns inte jättemånga lag att hoppas på att man ska ta sig förbi. Utan det är ju Bournemouth som tog en stark seger här i helgen. Annars vet jag inte riktigt. Det skulle kanske kunna vara Fulham då, som jag tycker har en del brister defensivt. Och kanske inte riktigt lyckats med att ersätta Mitrovic, även om Raúl Jiménez gjorde mål här i helgen. Det är väl att hoppas då på att de två lagen blir indragna. Men övriga lag ser jag faktiskt inte ska kunna vara med i den här sträckstiden. Men Burnley får ju ställa sig frågan då. Company som var så lyckade i fjol är ett framtida, vad alla tror då, en framtida stortränare. Har han inte det som krävs här nu för att vända på det? Eller ska man vara långsiktiga och ge honom möjlighet?
Vi har ju sett exempel på ganska många Premier League-stjärnor som ganska snabbt efter karriären tagit på sig tränarrollen och gjort det bra i Championship eller i andra ligor. Men när det blir Premier League, alltså jag menar Lampard var ju på väg att ta upp Derby. De satsade ju dock väldigt mycket, ska sägas. Men Premier League har ju uppenbarligen varit för tufft för honom. Och samma sak med Steven Gerrard, som gjorde jättebra i skotska ligan. Och Vincent Kompany, jättebra i Championship, men Premier League är för tufft. Och de är ju ganska unga också för att vara tränare.
Ja.
Så att, ja, det är... Och sen vet jag att Vincent Kompany har ju varit i andra ligor också. Men ja, Premier League är ju så här långt i alla fall. Kanske lite för tufft. Så sen är det ju sättet han vill spela på och med det spelarmaterialet. Och det,
ja, där kommer inte ändra sig. Burnley vill ju vara ett lag som äger mycket boll. De vill ju vara spelförande och det är ju liksom såklart Pep som han har tagit mycket idéer ifrån. Men för att lyckas med det, då måste man ju vara som Brighton, att man måste vara väldigt spetsiga och ha fina fingertoppar när man rekryterar spelare.
Ja.
Och där tycker jag att Burnley, många av de där spelarna som jag inte riktigt förstår mig på och som jag har svårt att tro att de ska kunna lösa det här. Ett januarifönster, jag vet inte vilka muskler Burnley har här, men det är ett väldigt prekärt läge. Nu har man bättre schema efter landslagsuppehållet, men nu måste man faktiskt börja ta lite trepoängare om det här ska kunna lösa sig i slutet.
Men som du säger, jag tror nog också den enda räddningsplanken för de där tre nykomlingarna, det skulle väl vara Bournemouth då. För jag tycker Nottingham, för att vara ett bottenlag som vi väl ändå får kalla dem, de har ju den här nyckeln som är så viktig för ett bottenlag, det är att de är väldigt starka på hemmaplan.
Ja.
Och det har de. Mm. Så att, och det tror jag kommer rädda dem.
Ja. Nej, men absolut. De ska inte behöva vara oroliga i slutändan. Och tittar man nu, Nottingham har ju 13 poäng. Luton som är på 18 plats och precis under nedförsträcket har ju 6 poäng. Så redan nu skiljer det sig 7 poäng. Då. Och jag tror att det gapet kommer att öka här hela vägen.
Nottingham har ju också... De är ju rätt frediga offensivt, men de är ju helt okej defensivt också. Ja. De släpper ju inte in så mycket mål heller, om du jämför med de andra bottenkollegorna.
Innan vi pratar matcherna vill jag också dra en brasklapp, för vi kommer prata mycket skador. Och det är många som blir irriterade när man är, det där laget är så synd om de har så mycket skador. Och vi diskuterar om Spurs här nu efter att de fick så mycket skador mot Chelsea. Och att man också har presterat sämre efter det. Det är ju helt galet vad det är mycket skador i många lag. Det är väldigt många lag som har skadeproblem, vill vi säga innan. Så att vi har en brasklapp, så vi inte missar ett lag som har skadeproblem. Men till exempel United-supportarna har ju känt en besvikelse över att vi inte har nämnt deras skadelista. Och mycket riktigt, de har haft skador. Det är synd om dem på så sätt. Men där är väl snarare ett problem med att man... Även när de friska spelarna är där, så tycker man att det är svårt att skönja någon vidare spelidé och hur de ska bli framgångsrika över tid. Men det är en annan diskussion. Men mycket skador, och du hade kollat upp någon siffra här också, Björn.
Ja, precis. Statistiknisse idag. Men jag fick det till, jag räknade snabbt här nu, att just nu, men det är faktiskt, jag ska säga det är inklusive avstängningar, men jag tror, det är väl inte så mycket avstängningar. Det är väl Romero och kanske någon till.
Som, ja, men det är några som får åka på.
Men jag fick det till 114 frånvarande spelare då, och de flesta är ju skador. Det är faktiskt bara West Ham som just nu, det kan ju ha kommit nu under helgen, vad vet jag, men som just nu har noll på skadelistan.
Ja. Moyes vet hur man ska belasta det här laget. Då vet vi att West Ham spelar i Europa också, ja, vilket imponerar.
Jag vet inte om det är tur eller om det är bra jobbat med fysion här. Men till exempel Newcastle har ju 12 på sin frånvarolista, United har ju 10 och Tottenham har 10 stycken. Så att,
är det också såklart man ska lägga vikt vid vilka som saknas. Arsenal har ju spelare som alla nog tar plats i startelvan som saknas just nu. Dock är de, verkar inte vara allt för lång frånvaro på dem. Men vi kommer till det när vi ska prata just den matchen. Come On är ju med och gör Big Six möjlig.
Ja, så är det. Och vi är väldigt glada att ha med spelbolaget Come On, som precis lanserat en ny sportsbook med riktigt grymma odds då. Och vi kommer som du sa inte bjuda på några speltips idag, men vi vill däremot berätta att Come On just nu har en bonus på 100% upp till 500 kronor för nya kunder. Och det betyder att de dubblar insatsen upp till max 500 kronor. Det vill säga, sätter du in 500 kronor via comeon.com så får du 1000 kronor att spela för.
Mm, kanon erbjudande, och kom ihåg att du måste vara 18 år för att få spela. Regler och villkor på comeon.com gäller, och har du problem med ditt spel så finns stödlinjen.se till hands.
Ja, vi säger tack till Come On som är med och sponsrar Big Six.
Men vi börjar väl med det som skedde igår 17.30 på Stamford Bridge. Och jag ställer frågan rakt ut: är det årets match hittills? Det måste det väl vara.
Det måste det vara. Ja. Jag börjar nästan här, jag är dåligt minne alltså, men det här måste ändå gå högt upp på listan över bland de häftigaste Premier League-matcher man sett, ja, de senaste åren.
Man, alltså, man ska kunna man säga så. Ja, men jag tycker man får säga så. Ibland tycker många att man är historielös när man slänger sig med den
typen. Jag vet inte hur långt man ska sträcka
åsikter,
sig.
Men
de senaste säsongerna i alla fall.
Minnet är kort men bra. Ja. Jag kommer inte, man orkar inte minnas tillbaka allt för många roliga matcher. Men det här var extremt underhållande.
Topp 5 post-pandemin i alla fall.
Ja, absolut. Det tycker inte ut hakan allt för långt där. Jag tror du kan sträcka det ännu längre. Ja. Men det här var riktigt, riktigt bra. Och två lag, nej, men alltså, det var en holmgång. Kändes som att det var anfall i varje minut, och det svängde fram och tillbaka. Och då är det såklart att man blir främst imponerad av Chelsea. City var ju favoriter, stod väl runt 1,70-1,80 där vid avspark, så att det är klart att City klev in som favoriter i den här matchen. Men Chelsea står upp på ett imponerande sätt, och jag tycker deras liksom högintensiva spel där de sätter pressen, och utifrån att de återerövrar bollen även skapar en hel del farligheter. Och vi har sagt det förr, Chelsea är bra i stormatchen. Det är ju mot lågt stående försvar de har haft sina problem, där de inte har lyckats få hål på motståndarna och där de åkt på en kontring bakåt. Det är det som har varit Chelseas stora problem. I toppmatcherna, alltså där de har mött nu, vi har Spurs, ja, den blev ju jättekonstig förra veckan, men där tar man 3 poäng. Vi har Liverpool där man kryssar i premiären, och igår då mot City så är det, nej, jag tycker det är riktigt bra
insatser. Och även mot Arsenal var man.
Absolut. Så att nej, Chelsea står upp i de här bra matcherna, och det är många av de här spelarna, jag tycker de slänger ut 11 pitbulls. Ja. Och från, liksom, varje individ sköter sina defensiva uppgifter på ett imponerande sätt. Jag tycker att Cole Palmer börjar segla upp som också, det är väldigt många bra värvningar i år. Men ja, en av årets bästa värvningar måste man ju nästan säga, so far.
Han har varit väldigt bra, speciellt de här senaste matcherna har han klivit fram. Det är ju inte bara, visst man får med sig hans straffmål, men han är ju väldigt, väldigt nyttig som en offensiv spelare för Chelsea. Så att, ja, absolut en av de bättre värvningarna den här säsongen.
Med tanke på hans ålder och att man knycker honom från en rival, det är väl inte en konkurrent just nu då, för de slåss lite olika delar av tabellen, men det är ju, man kan ju tycka att det är märkligt att City släpper.
Men man var ju lite förvånad över att de släppte honom.
Men de är inte klockrena på kanterna, City. Alltså, de har bra spelare där såklart, och det är svårt att slå sig in i den där elvan. Men när Cole Palmer visar upp den här typen av insatser, han är en egen produkt, och vi vet hur viktigt det är med kvoten av engelska spelare. Att inte City prata med Cole Palmer, för jag är ju rätt övertygad någonstans att han såklart vill slå igenom i City, men att man pratar med honom att du är nära att få det här Foden genombrottet och kliva in i en startelva, men du måste jobba på de här bitarna. Men det kan ju vara också, vilket man, det verkar som att Pep är väldigt noga med det där, att är man inte 100% dedikerad, är liksom, tvekar man det minsta på att vara en del av det här laget och vill man spela varje minut, ja, men då ska man inte vara en del av det här laget.
Ja, det är väl bara Bernardo Silva som inte får lämna.
Exakt.
Men precis, han har ju varit inne på det, att vill man inte vara här så då är dörren där borta, det är bara att gå. Och Cole Palmer, jag tror så här att, det blir väldigt hypotetiskt, men jag tror att hade Cole Palmer varit kvar i City, då hade han nog suttit bänk kanske 10 av de här 12 matcherna. Något sånt. Jag tror inte han hade fått så många starter. Men det är ju intressant att se vad han hade, att tänka sig vad han hade kunnat göra på en kant. Typ en Mahrez roll i det här City. Men han kände väl att det är låst här. Jag kommer inte få en plats här. Och att gå till Chelsea, det är ju också en stor klubb och det kan ju mycket väl bli ett topplag av det här Chelsea.
Absolut.
Men det är ändå ganska, jag vill ändå säga att det är ganska modigt, för att det är ändå en chansning. Mm. För att Chelsea med det läget och ombyggnaden, man vet ju inte riktigt på förhand vart det ska
också ta vägen. Konkurrens, alltså man vet ju, det var inte en solklar plats där. Och nu ska ju Nkunku komma tillbaka här snart. Så det är klart att det finns, men Palmer kommer ju stanna nu, för han har ju visat att han ska ju vara en del av den här startelvan. Men det var ju inte givet att här finns en plats till dig. Jag bara tänker så här, hade United plockat honom, då hade det varit att, här, varsågod, högerplatsen är din. Mm. Men här finns det ju väldigt många bra spelare att slåss.
Eller Anthony kanske hade tagit.
Ja, precis. Hade Palmer fått det förtroendet som Anthony har fått av Ten Hag, då hade han nog skrivit under direkt. Men Palmer har varit självklar från början, och det är inte bara att han, nu har han ju slagit in många straffar, men jag tycker han är bra i pressspelet, och han har en väldigt fin vänsterfot som han är kreativ med.
Ja, och sen om vi då liksom börjar i slutet här, när de får den här straffen på tilläggstid, och han ska kliva fram mot sin klubb som han har varit i hela sitt liv, och mot sina, alltså det var ju hans lagkamrater för bara några månader sedan, och till och med Haaland går ju fram där och försöker psyka honom. Ja. Att stå där och ändå så säkert bara stänka dit den. Mm. Det är ändå imponerande.
Styrka.
Ja, det är verkligen en styrka. Och det var lite märkligt firande. Det var dels liksom att lite så här, visade upp händerna lite som att så här, vad trodde ni? Det är klart att jag sätter den här. Samtidigt som han inte ville fira. Men han visar ju på en mental styrka, verkligen.
Ja, och det är klart att han ska få fira. Det är ett mål som betyder massor för honom, och lite också.
Även Sterling var ju lite så här.
Ja, jag vet. Men Raheem Sterling sa ju det, att han var väldigt taggad på att spela den här matchen. Och det
förstår jag.
Det såg man. Alltså, jävla vad han slet. Och vad bra han är i de här stormötena. Raheem Sterling behöver dock bli bättre.
Det är väl hans bästa match i Chelsea. Ja. Alltså.
Jäklar vad han vann boll och kom in med fart i boxen. Han behöver ju bara hitta ett sätt att vara så här bra i alla matcher. Ja, just så här bra kanske man inte ska förvänta sig att han ska vara i alla matcher. Men en lite högre lägsta nivå vill man väl se från Raheem Sterling. Men det är en annan spelare i år kontra i fjol. Mm. Och just i den här typen av sjöslag, högintensiva matcher, så är han ju oerhört nyttig. Och ja, väldigt imponerad av Chelsea. En annan är ju Reece James, som äntligen är tillbaka på högerbacksplatsen. Doku fick kliva av i den 58:e minuten. Han hoppade ur Reece James ficka. Och det är bara att hålla alla tummar och tår nu för att Reece James kropp håller. Mm. För det är ju en av världens absolut bästa ytterbackar. Mm. Och ska ju vara given i ett landslag också. Men nu handlar det om att få kontinuitet i sitt spelande. Och peppa peppar, hittills då, sen den senaste comebacken, så har han hållit måttet. Men oj vad han lyfter Chelsea.
Ja, det kom ju uppgifter idag från engelsk media att City tittar på att Reece James är Kyle Walkers ersättare. Mm, för Kyle Walker är ju 10 år äldre och är ju 33 nu. Och Kyle Walker just nu är ju, alltså han håller ju världsklass. Men vi börjar ju komma mot slutet snart, är absolut inte den här säsongen. Han kan säkert spela nästa säsong också, men snart börjar han kan inte hålla upp den där speeden hur länge som helst. Han lever ju mycket på sin snabbhet, och nu börjar han komma till åren. Så att,
kanske att man liksom lockar med att säga till Reece att du...
Jag förstår att alla Chelsea-sportar skakar på huvudet.
Ja, jag vet. Men jag förstår det. Men de har släppt spelare som har varit local lads tidigare. Men jag bara tänker på Reece James kanske får höra det från City-håll, att titta på vad vi gjorde med Haaland. Han hade en del muskelskador.
De kan bota
och
skador
på allt. Ja, sen har de några andra skador såklart då. Mm. Men ja, vi får se. Men jättefin match från honom igår. Och Chelsea står upp på ett väldigt imponerande sätt. Det är sällan liksom lag, jag tycker Arsenal gjorde det också när de vann mot City, men det är sällan lag, när de tar poäng så känner man ändå att City har varit det bättre laget. Men här är en väldigt jämn fotbollsmatch och Chelsea tar poäng på sitt sätt. City vill ju ha kontroll på sina matcher, men de lyckas inte få det. De fick det inte mot Arsenal, då får inte det här. Eller under perioder så får de lite kontroll. Ja. Och då straffar de också Chelsea gör mål. Men den här aggressiva pressen från Chelsea rycker sönder Citys speluppbyggnad. Och det är klart att man lider av att en sån som John Stones på nytt är skadad. Gündogan har lämnat. De Bruyne är inte där. Nathan Ake är viktig för det här laget. Så det är många spelare här som saknas. Och det gör att det är inte riktigt samma City. Även om man har ju fått in en Alvarez som har blivit helt ordinarie och är viktig för laget. Och att Haaland gör ju en brutal match igår, måste jag säga.
Vad säger de, om vi ens ska ta domslut här då, vad säger de om straffen? Tycker du att det är straff?
Första? Ja. Jag tycker att det är fel av Taylor att blåsa, men jag tycker det är rätt att vara och inte ändra.
Mm.
Nej, men det är ju så det funkar, systemet. Alltså jag tycker att
man kan ju, de rycker lite i båda varandra. Ja, alltså ja, där, men absolut.
Nej, men det är billig straff. Jag tycker det är billig straff.
Ja, den är väl 50-50.
Ja, men det är så. Jag tror de sitter i rummet så här, ja, men vi ser ju att det går att hitta en straff här. Ja. Men den är billig. Ja,
man faller ju ganska enkelt.
Ja, det gör de.
Och det är ju, man drar ju, spelarna drar ju varandra så där hela tiden. Och jag tycker att han börjar ju med att dra i Kukureya.
Ja.
Och sen... Ja, man kan väl.
Sen är ju Håland hävda, stor också, ja. Han faller ju på naturligt sätt. Sen, jag förstår svårigheten för Taylor här. Men ja, VAR ska nog inte in och kladda där, utan det är straff, billig sådan. Sen är ju Chelseas alldeles oklar.
Den går inte att säga
något. Även om Diaz försökte då. Men City med problemen. Men Håland är bra i den här matchen. De har ju problem och få kontroll över honom, och jag tycker det är så häftigt att se hur Haaland rör sig in i en box. Mm. Han alltid söker bort i stolpen och han pungar in den.
Ja,
den
här gången,
andra kassen. Ja. Vi kan väl höra vad han själv sa.
Ja.
Du skårer med en ny kroppsdel denne gangen av alle måla. Hvor har du skåret med den kroppsdelen før?
Nei, jeg har aldri skåret med ballen, så det er en milepelle.
Det er en milepelle. Gratulerer med ballenskåring.
Takk så mye.
Ja, Haaland på lite glatt humör ändå då, trots poängtapp. Jag tycker inte poäng. Det är ingen katastrof att tappa poäng mot Chelsea på bortaplan. Det tyckte inte Liverpool i premiären. Det tycker nog inte City här också. Men det är klart att när Rodri gör det där 4-3-målet med touch från Thiago Silva, att man har även en 3-2-ledning, så är det såklart irriterande att tappa poäng. Men man får nog konstatera att Chelsea på Stamford Bridge i den här typen av matcher kommer vara jäkligt svåra att besegra.
Mm. Ja, det här är en match som man är så imponerad av så mycket. Dels att det var så högt tempo. Jag är stundtals väldigt imponerad av att se City hantera den här. Ibland lyckas de hantera det här pressspelet som Chelsea har. Och de är så oerhört kvicka. Och att den här tekniken som finns i det här laget med det här tempot är ju helt sjukt ibland. Och samtidigt, det går ju inte att värja sig mot det här extrema pressspelet som Chelsea har. När de, till exempel en sån som Kukureya, så bara liksom, han slutar inte springa och bara pressar och pressar och pressar. Och till slut så är de ju nere vid sin egna hörnflagga, och det blir ju svårt att liksom spela sig ur det hela tiden. Mm. Så att, det var en... extremt kul. Det är ju sådär klyschigt nog, men det här är ju en sån här match man inte ville skulle ta slut.
Nej.
Hade kunnat få, nu blev det ju över 100 minuter, men det hade kunnat få vara liksom 200 minuter.
Verkligen. Den var... Nej, men dra paralleller till VM-finalen som man inte heller ville skulle ta slut. Det var fantastiskt kul att få se då. Och ja, City just det här med att kontrollera matchbilder. Nästa match då. Efter landslagsuppehållet. 13:30 på Etihad. Hemma mot Liverpool. Mm. Då måste City upp i lite högre nivå sett till 90 minuter. För jag tror att Liverpool såg den här matchen och ser hur man kan stressa ett City. Så den ska bli jäkligt kul på alla sätt och vis. Och just Liverpool då kommer ju med gott självförtroende. 3-0 hemma mot Brentford. Men det var väl lite i överkant de här siffrorna, får jag väl ändå säga. Alltså, sen är det ju klart att stackars Nunez, han har ju två mål. Det är ju offside, så det är inte så mycket att snacka om då. Men Liverpool skapar ju chanser de också. Men Brentford har ju väldigt mycket lägen här i den här matchen. Men Alisson visar ju klassen bakåt. Men ja, Liverpool, de går starkt framåt.
Ja, man kan väl tycka så här att Liverpool mot Brentford hemma på Anfield, det ska väl bli 3-0. Men vi vet ju att Brentford är starka.
De gillar ju den där typen av matcher.
Ja, när de är underdogs, möter ett storlag. Ingen förväntar sig att de ska ta poäng, och de kan spela på omställningar, och då brukar de vara rätt farliga. Så det här kan ju vara en ganska obehaglig motståndare för topplagen. Men Liverpool jag gör det mesta rätt i den här matchen. Och Salah nu som har gjort alltså 200 mål i engelsk fotboll. Och räknar vi också med den tiden i Chelsea som man nästan glömmer bort. Men
två snygga mål tycker jag. Alltså så här, påpassliga mål. Alltså första målet är ju väldigt fin klass. Otroligt bra släppt av Nunez. Vilket ju så här, man kritiserar Nunez för att han missar alla lägen som han gör. Aha. Men han är också, jag tycker han är väldigt mycket bättre ute i spelet nu måste jag säga. Och det är Klopp tokhyllar efter matchen. Jag tror att Nunez har tagit livet nu och blivit ordinarie. För ja, missarna fortsätter väl. Men han är väldigt drivig. Och bra i liksom targetspelet. Jättefin passning till Salah som älskar ju det där läget. Men får kontroll på bollen och behärskat. Borrar in den i bortre. Och även påpassligt med den här nicken då, från Tsimikas i andra halvlek. Så att Liverpool är ganska så effektiva. Även om man har kunnat göra ytterligare någon kasse då. Och framförallt kliver in i ett landslagsuppehåll med väldigt god känsla. Och är nog väldigt sugna och redo att försöka göra något väldigt bra på Etihad. Med tanke på att City hackar lite grann ändå.
Ja, nej.
Svårt att säga det mot serieledarna såklart, ja. Men det har varit några matcher här nu där jag har trott mer att de ska vara mer dominanta, men där de har fått problem för att det andra laget är, de stressar sönder motståndet.
Ja, precis. Jag tror Liverpool hade nog gärna velat att den här matchen skulle vara till helgen.
Ja.
Och bara flyga in i den.
Ja, för nu är det ju som så att man ska åka här på lite landslags... uppdrag då. Och det är klart, det slår ju väl mot båda lagen. Jag tänker väl på Alvarez här i City, men i Liverpools fall då, just Darwin Núñez och han spelar ju oftast väldigt mycket för Uruguay. Ja. Och Luis Diaz också, ja. Som jag ändå förväntar mig, jag vet inte, men han åker väl till Colombia. Båda föräldrarna nu har lyckligtvis
blivit släppta. Ja, det lär han ju göra. Ja. Så får vi se hur mycket han kommer spela då, om det är så att han vill vara med sin familj. Kan man ju förstå att han vill lite extra, men det blir speciellt för honom att åka till Colombia såklart. Men ja, och så får de återigen då den här tidiga avsparkstiden.
Just det.
13:30.
Men det här ska det ju vara att på grund av lite stökigheter, eller man vill på grund av polisen då, rekommendationer från polisen, spela den här tidigt. Jag tycker att igår saknas McAllister i Liverpool. Jag tycker det syns ganska tydligt. Den här ändå har jag inte sett jättemycket stort av. Får väl vara en bra truppspelare. Man ska inte starta särskilt många matcher. Han ska absolut inte starta på Etihad. Utan då är ju McAllister tillbaka och honom behöver man i den.
Jag tycker att Matip gör en ganska bra match. Ja. Han ligger bakom, bryter i bollen till 1-0-målet tror jag att det är. Väldigt snyggt. Och där är ju Liverpool livsfarliga när de får liksom ett läge att ställa om mot ett lag som Brentford. Då liksom straffar de direkt.
Ja, det är, men alltså, de blir ju väldigt straffade där, Brentford. Går bort sig lite grann. Det är någon som upphäver offsiden på Salahs första mål. Ja, och precis. Då är ju Liverpool dödliga. Så stark seger där då. Övrigt från söndagen, det spelades ju en del fotboll. Det är Aston Villa, öser fortsatt in mål på hemmaplan. Ingen snack om saken där mot Fulham.
Det hade kunnat bli större siffror. Ja. Och sen släpper de in ett mål när matchen är i princip klar då. Så att, nej, de är väldigt, väldigt starka. Också att det inte bara är Watkins som gör målen. Även om han är väldigt, liksom, förutom att göra mål så är han ju extremt involverad i offensiv. Och det är inte bara Diaby som kliver fram. Och han är involverad i självmålet där. Det hade lika gärna kunnat bli Diabys mål. Men att en sån som McGinn kliver fram. Så att, ja, men de har ju mycket alternativ.
Han är bra Unai Emery, för han har ju tagit in mycket nytt. Men han har också gjort väldigt mycket bra av det gamla som han har haft tillgång till. Och Aston Villa åkte ju på en plump här senast då mot Nottingham Forest på bortaplan. Det var ingen bra insats, men man är väldigt starka just på Villa Park. Och ja, man är ju faktiskt bara 3 poäng efter City i toppen. Det är en otrolig tabell som vi har.
Ja, precis.
Faktiskt.
Femteplatsen är deras just nu, som innebär Conference League. Så att,
Europa League innebär den.
Ja, i Europa League.
Men förlåt. Det kan vara Champions League.
Ja, det kan vara, precis. Det kan vara Champions League. Ja, nej, så de fortsätter att göra det väldigt, väldigt bra.
Och strax där bakom då, eller strax, de är ju 8 poäng efter. Men West Ham vinner, vänder och Jared Bowen kan inte sluta göra mål.
Nej.
Han är glödhet.
nästan lite så där ibland med alla världsstjärnor som finns i den här ligan att han hamnar lite under radarn.
Ja.
Men vilken poängmaskin.
Ja, och igår var det på hörna också. Det är på ett sätt förvånar mig inte, för de har ju sina fyrtorn. Zuzek är ju mål sen, alltså med vilket jävla vapen det är att ha Ward-Prowse. Han slår dem ju så läckert också. Han skickar upp dem i luften och så dyker de bara ner. Och tar de bara rätt löpningar där.
Också då... en bra värvning.
Ja, otroligt imponerande hur bra de har skött sina värvningar, de olika Premier League-klubbarna. Vi har ju några dåliga också såklart. Men Bowen är första, sen är det då Zuzek som stångar in den andra. Och surt för Forrest som firade vilt när Elanga gjorde 2-1 och man kände att nu ska vi kunna få med oss poäng här på bortaplan, men tappar sent då. Men 2 svensk mål i helgen.
Mm.
Elanga, Lindelöf ska vi prata om alldeles strax. Och sen vill jag få in en tredje svensk.
Jaså.
Som inte spelar i Premier League, men som ska dit.
Ja.
Det är ju Viktor Gyökeres. Ja. Såg du hans kasse igår?
Nej, jag har faktiskt inte sett den.
Nej, det är sånt powermål. Alltså. Ja. Det är ett Gyökeres mål. Han är ju så otroligt bra avslutare och också otroligt rak och direkt i sitt spel. Han sticker ju bara mot mål när omställningen påbörjas. Och ja, du måste ta en kik på det. Det är ett fantastiskt vackert mål. Tyvärr förlorar då Sporting. De får ett rött kort i andra. Benfica vänder på steken 2-1. Men det där målet kommer att sprida sig. Och jag följer lite så här Newcastle-supportrar i borta från England. Och tydligen var ju Viktor Gyökeres väldigt högt upp på listan att ta sig in i somras. Och nu var det någon som skrev igen då med ett stort konto där att all in nästa sommar på att ta in Gyökeres. Häftigt det vore.
Svensk duo.
Ja, annars tänker jag med Spurs också som nog är ute efter en ny nia. Premier League var många Premier League-klubbar, visserligen kanske från den nedre halvan, som var intresserade. Men Gyökeres fick väldigt gott intryck från Sportings tränare. Han visste att han skulle få mycket speltid. Goda möjligheter att fortsätta göra många mål. Vilket han ser ut att göra nu. Men tro mig, Premier League-klubbarna kommer vara där redan nästa sommar, tror jag, Buda.
Ja, och jag minns ju att det var ju snack om Everton och Wolves innan han lämnade England och Championship. Men att
det, men där hade han ju haft svårt att göra så här många mål.
Ja, och precis. Och dessutom 2 klubbar som... Nu har ju de fått en okej start den här säsongen, men läget de är ju inte klockrent. Och det är ju... Här går ju till ett topplag, en stor klubb också. Men ja, nej, det hade varit väldigt kul. Det är klart vi vill se honom i Premier League.
Ja,
och det kommer vi säkert att göra.
Och han har ju egenskaperna, tycker jag. Fysiken, ja, snabbheten och nu också även avsluten då. Men kul för Elanga, det var det vi började med.
Ja, 2+3 så här långt på säsongen.
Får det är bra.
Ja, och han har inte startat alla matcher heller, så att, det får man säga är bra.
Ja. Du, under... Ja, Brighton fortsätter att tappa poäng också. Segern var väl 24 september där någonstans, va? Snart firar Deserbi 2 månader. Ja. Och nu börjar bli grinig. Och då kanske det vänder då, eftersom det är bra.
Ja, precis. Ja, de får ju en utvisning på Dahoud också. Men de ska ju ändå klara av Sheffield United. Och de har ju... mot Everton tror jag med 80% bollinnehav. Här har de ju bara då 61%. Mm. Men de har ju tillräckligt med lägen ändå för att... Det är inte klockrena lägen, men de har ändå tillräckligt med lägen för att de ska vinna den här matchen. Men det är såklart att det är en missräkning. Och vi har ju varit inne på det, att det har varit en liten formsvacka i Brighton. Och den fortsätter ju. Och det där måste De Serbi klura på under landslagsuppehållet där. För nu måste de skaka bort det. För vi har ju... Nu har man ju höga förvväntningar på Brighton.
Ja,
vi pratade ju tidigare att vadå, de här kan ju utmana i toppen.
Det som sticker ut också är ju att Brighton gick väldigt bra i inledningen av Premier League. Sen började de spela Europa League. Och det är då de inte riktigt har orkat.
Även om det har varit snurr.
Ja, det är en klassiker. Så de har inte riktigt kunnat, även om de har en bred trupp och balanserar upp, eller gör mycket byten matcherna emellan, så sliter det ju mentalt och de får inte de här träningsveckorna som de är vana vid. Mycket skador, även i Brighton såklart. Och De Serbi har lite att fundera på här under uppehållet.
Ja, för nu hackar de ju efter lite, om vi nu ändå ska se Brighton som ett lag som ska kunna utmana om topp 5. Så har de ju bara 19 poäng och framför sig, tätt framför sig har de ju stora drakar som Newcastle och Manchester United. Så att det är ganska många lag nu de ska passera för att ta sig in i någon typ av topp strid eller vad man nu ska kalla det. Eller Champions League-strid. Så att ja, det är lite för många plumpar här nu.
Ja, och lite problem med anfallspositionen där också, eftersom Welbeck är skadad, och då trodde jag alla att Ferguson skulle steppa upp här nu. Men han verkar också ha...
Och Mitoma inledde på bänken här.
Vad sa du?
Mitoma inledde
på
bänken.
Ja, precis. Nej, Ferguson har också lite strul just nu då. Så att, ja, Brighton får kurera sig här och komma tillbaka starkare när vi drar igång om 2 veckor igen. Under lördagen hade vi ju Bournemouth mot Newcastle. En match jag satt och kollade. Bompan tog sin efterlängtade 3-poängare här. Man har väl ytterligare någon. Men... det som verkligen stack ut här var hur bleka Newcastle var. Alltså de var riktigt dåliga i den här matchen. Mm. Jag skulle säga, Eddie Howe firar väl 2 år nu i Newcastle. Och det var ju inte så att de gjorde, han fick inte träff direkt. Det tog lite tid innan Newcastle började ta sina poäng. Men det här var nog sämsta matchen under Eddie Howe. Och det finns ju såklart förklaringar då. För de är slitna och de har otroligt många spelare borta.
Ja, skadelistan är ju extrem. Men det är ju samtidigt ett, vad jag tycker, ganska naivt Bournemouth i många matcher.
Ja.
Och vi har ju också att de åkte på en 2-0-förlust i Champions League i veckan. De är inte inne i en bra period där och släpper till väl. Alltså Newcastle under Eddie Howe har ju varit väldigt skickliga defensivt. Här släpper de till väldigt mycket chanser.
Nick Pope får ju verkligen lite stå på huvudet i den här första halvleken här och håller siffrorna nere. Men de har problem bakåt och har det jobbigt framåt också. Börja med Gordon som någon nia, men det syns tydligt att han inte funkar där. Skicka fram Joel Linton. Joel Linton har aldrig varit bra som anfallare. Han värvade syn som anfallare, men han ska ju vara kvar på ett mittfält. Almiron får kliva av. Gamla Matt Ritchie kliver in och han är ju ingen kreativ kraft. Så de har strul i båda riktningar. Jag såg att Trippier fick en del kritik efter matchen.
Han började ju bråka med
supporten. Han sa ju det också, Trippier. Kolla på skadelistan vi har. Jag köper, alltså supportarna får väl lugna sig lite. Det går ganska bra för den där klubben. Ja. Om man
ser till var de kommer ifrån.
Ja.
Men det är klart att gör man en dålig insats mot Bournemouth och man åker på den borta matchen, då förstår jag ändå att de vill ställa lite krav.
Ja.
Men det var ju rätt intressant att se det där. Men det är klart, alltså när Newcastle ställer upp med 17-åriga Lewis Miley från start, då förstår man att
han såg lite, där har de ju Bruno Guimarães som var avstängd annars i den rollen, och Tonali skulle ju varit en del av det där mittfältet också, så det är klart att de är tunna just nu och behöver verkligen där uppehållet. Isak ska väl vara tillbaka efter det och får säkert några andra spelare tillbaka också.
Ursäkta, men apropå Newcastle då, så såg vi ju i veckan så kommer det ju en nyhet om att Premier League ska rösta om att man ska förbjuda att klubbar med samma ägare inte ska få låna spelare av varandra. Och det här skulle ju då till exempel då kunna vara aktuellt för Newcastle. Det använder man som exempel i den här nyhetsrapporteringen. Att de skulle ju eventuellt då, i och med att de har saudiska fonden som ägare. Som vi ser i Saudi, där de också står bakom då som ägare i många klubbar. Bland Al Hilal och sådär. Så att till exempel Ruben Neves som är där, skulle de ju, är det en del spekulationer om att de skulle vilja låna in.
Ja.
Men i slutet på november så ska Premier League-klubbarna rösta om att eventuellt förbjuda det här. Jag tolkar lite, när man använder Newcastle som exempel här i flera medier, så tolkar jag lite som att det är Premier League, de andra storklubbarna som försöker sätta stopp här nu för att sakta ner Newcastle eller sätta lite käppar i hjulen för dem.
Och det är väl bra? Alltså, tycker jag någonstans att det är lite ett märkligt spel de sysslar med, att ägas utav en liga, eller av Saudi då, som håller på att bygga upp en egna liga med massa superstjärnor. Det ges ju ganska stora möjligheter.
Ja, för det är just där finns det ju väldigt mycket världsstjärnor som man skulle kunna plocka till sig, som skulle hålla i Premier League. För vi har ju, det finns ju andra exempel. Jag menar, City är ju en del av City Group, men där är väl snarare att City, alltså Manchester City, skulle låna ut spelare till sina andra mindre sämre lag. Det skulle inte påverka. Ja, det är ju inte så att City skulle låna spelare från de andra klubbarna, men här finns det ju ett intressant fall. Men vi får se. Jag tror att det är 14 av 20 Premier League-klubbar som måste rösta ja för att det ska gå igen.
Så är det. Och Newcastle behöver ju spelare, så att de blir nog irriterade här.
Ja.
De får plocka någon annan.
Nu vet inte jag exakt hur det ser ut vad gäller financial fair play-situationen för Newcastle, men det är väl klart att de kommer leta efter förstärkningar i vinter.
Ja, Du, nu ska vi gå till Premier Leagues formstarkaste lag. Senaste fem omgångarna. Manchester United, ja, som tar en ny stark trepoängare idag. Hemma mot Luton Town. Mm. 1-0. Och jag tycker vi ska fokusera på Victor Nilsson Lindelöf. Vad kul att han får kliva in och avgöra den här matchen. Han gör ju kanske en kasse per säsong. Mm. Brukar jag ju ha på honom ungefär.
Ja.
Ungefär det snittet han håller. Men det här var liksom... Det här var så viktigt mål. Ja. Och han har ju varit lite in och ut här nu. Erik ten Hag har ju testat så många olika backuppsättningar. Och det känns inte riktigt som att han inte nöjd med någon av de där backarna egentligen. Harry Maguire är tillbaka där nu. Ja, han gör det väl bra.
Men sen är lite klassiskt mittbackspar här nu. Maguire, ja. Lindelöf.
Ja, men exakt.
Tillbaka
igen. Exakt. Varann verkar ha hamnat i någon form av frysbox här. Han är ju skadad hela tiden också. Så det är ju svårt att satsa på honom. För där vet man att det aldrig håller. Men Vigge då, som ju också så här, han har ju varit i den här klubben väldigt mycket, väldigt länge. Och ja, har ju aldrig gnällt över, jag kan tänka mig som supporter så, ja, du vill väl att, såklart att du ska ha mittbacka som är bäst i världen. Och där kvalar väl inte Vigge in, men han har gjort ett gediget jobb under alla dessa år. Aldrig gnällt när han blir utan speltid och är ju liksom en lojal spelare. Han får kliva in och avgöra den här matchen. Det blir man lite stolt över som svensk. Kul för Iceman.
Ja, men,
vi kallar honom för det.
Ja, det är väl det som är.
Ja, de gör tydligen det. Eller jag vet att de gör det, men det är, ja, bara smådeppet.
Ja. Ja, vi i Sverige har inte riktigt tagit, nej, till oss det blir ännu sämre på svenska också. Så att, men ja, det är hans sjunde säsong i Manchester United. Och jag vet att det är ganska länge nu pratas om att ska inte Lindelöf kommer inte få en startplats, kan han inte flytta på sig till en, gå ner ett hack vad gäller storlek, han kanske till och med kan gå till ett bättre lag men en mindre klubb eller, ja, eller flytta till Serie A och spela i Champions League-klubb där och, men han har ju liksom gett sig fan på att han ska stanna här och jag förstår att det, dels att spela med Manchester United, det är inte många alltså man tittar rent historiskt och svenskar, hur många svenskar har vi genom historien som spelar i världslag på det sättet vad gäller storlek och intresse. Det är ju inte så många. Och han visar ju på mental styrka. Han, jag menar, det var ju mycket det här snacket för förra säsongen. Förra säsongen gör han ändå 20 matcher. Mm. För man, han vet ju att skadorna kommer. Även lite svaga insatser från mina kollegor kommer och då kommer jag få chansen och då står jag där och är pålitlig. Mm. Och även
säsongen... Och har ju varit användbar i flera andra olika, ja, roller också.
Ja, han kan
också
spela på andra, ja, på kanten och allt sådär. Så att han, det är ändå imponerande att han, jag tror att många nog kanske hade känt att ja, men det är kanske dags att röra på sig nu, men att han har bestämt sig för att stanna. Sen förstår jag också att den lönen han lyfter med Manchester United, det kommer han nog aldrig se.
Men det
se.
Gör ju alla, har ju felaktig lön där.
Ja, precis. Alltså, ja, men den lönen kommer han inte se, nej, i någon annan klubb. Ja, det är om han skulle flytta till Saudi då kanske. Men, ja, men annars så ser jag ju inte den lönen igen,
nej,
i någon annan lag. Det är såklart att det spelar in. Men det är ändå imponerande att han har lyckats hamra sig fast där och är ändå betydelsefull för United.
Ja. Verkligen. Och ja, men United ska ju vinna den här med någon kasse till, tycker jag. Höjlund står ju för en helt sjuk miss. Det där, ja, är jobbigt för honom att missa en sån där. Han har ju inte gjort så många mål i Premier League. Men,
och Rashford har ju bra läge. Och...
Ja, Rashford. Nej, men det ska ju vara några mål till. Det var ingen kanoninsats för United. Men de vinner och Nana får göra en snygg räddning på Morris Nick där, ja, också. Så att ett fortsatt steg i rätt riktning poängmässigt i alla fall. Då, så lämnar vi väl det där.
Absolut.
Behöver inte. De har Everton här i nästa. Blir en tuff nöt att knäcka. Sen är det väntar lite tuffare motstånd då. Och då får vi se var United står. Mm. Men hänger med ändå i den här kampen. Alltså, för United handlar ju om att komma topp 5. Om det är en Champions League. Alltså, ta sig till Champions League nästa år. Och det är ju rent poängmässigt inte kört. Även om jag tror att det här inte kommer räcka till.
Nej. Och skönt att för United och för Ten Hag få lite lugn och ro här nu.
Ja, verkligen. Ja, ett poängtapp där efter, nu åker de ju Champions League, men ett poängtapp mot Luton hemma efter en Champions League-förlust mot FCK, det hade varit väldigt jobbigt. Nu får man som sagt, ja, lite arbetsro här och förhoppningsvis komma ut lite bättre spelmässigt, ja, mot Everton, men fortsätta då upprepa tre poängare. Arsenal spelade också 16-0-0 och det var väl ingen match som går till historien för Arsenals del. Men vi tar upp ämnet skador igen och konstaterar att Ben White inte kommer till spel. Thomas Partey har varit out ett tag. Ödegaard börjar jag sakna mycket, det tror jag inte bara jag gör då, utan Arsenal behöver få tillbaka honom. Havertz är inte dålig, men nej, Ödegaard är en väldigt mycket bättre spelare. Och Jesus också nyttig för det här laget, vill jag påstå.
Men, så typiskt för en sån som Emil Smith Rowe som har börjat checka sig in lite i laget här, åker på en skada. Så att, nej, absolut. Så att
jag, men Trossard får ju spela då när alla de här saknas, så han gör ju alltid poäng. Ja. Och är alltid bra.
Ja, och höll på att skada sig också.
Ja, jäklar.
Small rakt in i stolpen där. Jag tror nästan att axeln gick ju led först. Ja. Men, nej, men Trossard, det är ju, apropå värvningar, nu kommer han ju för ett år sedan här, men det är en fascinerande värvning.
Verkligen.
Han är ju, levererar ju hela tiden.
Ja.
Men han har ju en... Nu är det här ett mer, liksom, man bara slänger sig in och ska ha in bollen. Men det är ju en ruskigt bra avslutare. Alltså.
Ja, det är,
det är det ju.
Väldigt, väldigt bra. Nej, men han är påpasslig och är ju, de har ju provat Havertz där. Eddie har ju, Enketia ska ju sägas också, han är ju småskadad. Så att, men han var ju på bänken här i alla fall. Men trots allt är det ett bra alternativ när Jesus är tillbaka. Det verkar ju som att Jesus... ändå kommer tillbaka efter uppehållet. Det tror jag Ödegaard också kan göra. De verkar vara lite konstigt där.
Men däremot pratar det om att det snackas ju om att Arsenal nästan ger upp Thomas Partey nu.
Ja.
För att skadorna har blivit för många. Det är ju fascinerande, för när han var i Atletico då var han nästan aldrig skadad. Sen direkt när han kom till Arsenal så var det muskelbristningar hela tiden. Och nu pratas det om att de ska titta på att ta in en rejäl ersättare här. Ja. Kanske redan i vinter. För att han är ju ändå viktig.
Ja.
Men han spelar ju alldeles för sällan.
Mm. Men starkt ändå av Arsenal som tar ledningen rättvis 1-0. Men så liksom så här, 1-0 är alltid ett läskigt resultat. För att det är klart att sen ska du börja trygga den här ledningen. Eller att du kan inte vara bra under 90 minuter. Utan det finns ändå perioder där motståndarna kan sticka upp. Och Burnley har ju sån period under början på andra halvlek. Och då kommer ju det här dråpliga 1-1-målet. Och då är det ju många lag som... skulle kunna ha svårt att hämta sig och att det blir ett fruktansvärt onödigt poängtapp. För den typen av matcher har man inte råd att tappa poäng i hemma mot Burnley. Men man får till slut utdelning på alla de här fasta situationerna som man har. 2-1 följt av viktiga 3-1, för det blir ett rött kort sen och då hade det kunnat bli lite panikartat. Men Arsenal städar av det här och vinner fullt rättvist.
Nej, men som du säger, när det är kvitteras i 54 och när det börjar närma sig att det bara är 30 kvar. Då kan det ju bli den här ångesten och stämningen över Emirates som alltså att det blir, känns väldigt pressat. Och med tanke på de skadorna de har så kunde man nästan se sig framför sig. Ja. Skulle bli lite tuffare.
Och lite slitna. Det är en tuff match mot Newcastle på St. James' Park. Sen Sevilla har varit skavanker på Saka. Vinner bra match mot Sevilla. Burnley på hemmaplan, en match som alla förväntar sig att de bara ska städa av.
Ja.
De gör 1-1, det smyger in sig en liten oro. De har ju något läge i första halvlek också. Otrolig räddning från Raya på Gudmundssons friläge där. Där visade han verkligen klassen. Så Burnley sticker ju upp lite då och då. Men Arsenal reder ut det här och kan ändå känna sig nöjda efter de 12 första omgångarna.
Ja, absolut. Men de har ju varit lite ojämna här och lite tröga. Och därför var ju det här extra skönt att få med sig den här segern. Och nu har de två bra insatser bakom sig. Ja. Som du nämner, det var en stark insats mot Sevilla, ett blekt Sevilla förvisso. Men ändå en stark 2-0-seger där och sen ändå tar den här segern. Så nu är de uppe på hästen igen. För jag tyckte man ändå se lite tendenser på Arsenal att det var någon typ av, kanske formsvacka är hårt att säga. Men det var,
det stämde inte. Uppen där och så jobbig torsk mot Newcastle.
Men precis, de är ju en poäng bakom City nu så att, och stå på lika många poäng som Liverpool. Så att, det är ju väl godkänd inledning på säsongen det här.
Det blir en häftig match här dagen innan julafton. En lång tid och det ska spelas mycket fotboll dessförinnan. Men då är det Liverpool på bortaplan.
Ja.
Där, liksom så här, där tror jag att vi kommer börja se om vi har ett lag som vill utmana City. Ja, eller så blir den här... tabellen så här jämn hela året. Det vore ju hela säsongen.
Jag tror nog att det kommer vara det.
Ja, vore fantastiskt.
Det är mycket som talar för det i alla fall.
Ja, så kan det absolut bli. Ett lag som har problem med skador, vill du höra om det? Men det är ju Spurs.
Ja.
Och de har haft en väldigt tung vecka. Och jag blir inte förvånad att Wolves till slut monterar ner Spurs. Man måste hylla hemmalaget här. De är inte så spetsiga. De har speciellt med Neto out så saknas det kanske lite individuell briljans. Därför hade man inte blivit förvånad om Spurs. Trots att det är väldigt ihåligt i Spurs i den här matchen. Alltså det finns mycket ytor. Men Wolves lyckas liksom inte lösa det på något sätt. Och man ser verkligen att Spurs lider av att det är många bra spelare borta. Men det känns ändå som att nej, Wolves har inte kvaliteten för att vända på steken. Men det gör de. Och man måste ju fan lyfta fram Gary Neal alltså. Som ju är i någon form av... känns som en nödlösning hela tiden. Gjorde det otroligt bra i Bournemouth. Bournemouth gör inte alls lika bra i år. Kliver in här sista dagarna innan Premier League drar igång. För att Lopetegui lämnar. För det här går inte att rädda, känner han. Det sker inga satsningar i laget. Och vi kommer att gå en mörk säsong till mötes. Och Neil kliver in. Och det är inte så att han har liksom står bakom någon defensiv tråkig fotboll. Utan Wolves... det är ett bra fotbollslag och det är fullt rättvist att man vinner.
Det är det ju absolut. Och alltså Sarabias 1-1 mål är ju i högklass.
Det är omgångens mål, va?
Ja, men det måste det vara. Alltså, det är klart att när världsklassspelare i stora lagen gör såna här mål så blir man imponerad, men man ser det komma. Men att Sarabia gör det i Wolves.
Det är svår boll.
Ja, oerhört svår.
Och få ner. Ja. Och så bombar han till den direkt.
Ja, det är häftigt. Och att de vänder på tilläggstid visar ju också en styrka. Men jag håller med dig, alltså det Gary O'Neill gör. Jag tycker också så här, han har ju inte så här jättemycket karisma. När man ser intervjuer med Gary O'Neill så är det liksom lite så här, ja, nej, men det här ska väl bli kul och jag försöker göra så bra jag kan. Och liksom när jag ser honom prata så känns det, ja, men det är lite anspråkslöst så där. Lite som Jimmy Tillin nästan i Elfsborg. Man nästan tänker att han är nästan lite för tråkig, men han gör ett jättebra jobb.
Och vilka känslor han visar när de vinner den här matchen. Och hela Molineux, alltså, vilken stämning där. Och att slå Spurs då, som har varit så bra men haft en tuff vecka bakom sig. Van de Ven, som är så viktig för det här försvaret, han och Romero, men han är ju ligans snabbaste back liksom. Att han med den här högt stående backlinjen som alla lärt känna nu, att han är borta till slutet på januari, februari. Ruskigt avbräck. Madison till årsskiftet. Ja, Postecoglou får hitta lösningar här nu. Och då är ju frågan liksom om han kommer skruva på någonting. Eller om han blåser på. Med det, eller han, det verkar ju som att det är det han ska göra. Han kommer ju köra med det sättet som han har varit framgångsrik med i tidigare klubbar. Men det kommer Spurs bli lidande av. Och jag tycker även så här offensivt, Son saknar ju Madison.
Ja, nej, men det är klart att de här skadorna som verkar vara långa kommer påverka Spurs. Jag tänkte ju först i början av matchen, när Johnson gör det här tidiga målet. Snygg klack också av vår svensk.
Ja, riktigt snyggt mål.
Men då tänker jag så här, nej, men de är immuna mot allting. Ja. Det spelar ingen roll. Kan ta bort hela laget. De ställer upp juniorerna och de kommer bara vinna allting. Och så här, klarar de sig ur den här matchen, även om det bara är Wolves och vinner den här, nej, men då utmanar de titta. För de är vaccinerade mot allting.
Ja.
Men det visar sig sen till slut att det är lite för mycket.
Och jag tycker
Wolves
så här,
är ju bra.
Ja, Spurs har ju varit ihåliga i andra matcher också. Och de har ju tillsammans med Alisson ligans bästa målvakt i Vicario. Ja. Han är ju helt otroligt bra. Så de har ju varit ihåliga och de här backarna har släppt till målchanser tidigare. Men tidigare under säsongen så har man ju levt på sin offensiv. Och att man har skapat så mycket målchanser att man... löst vinsterna ändå. Men jag tycker att i den här matchen så är man ganska svaga offensivt. Så att helheten Spurs blir ju mycket sämre med alla de här avbräcken. Och det som är mörkt då, det är ju att många spelare blir borta en längre tid. Romero är ju dock snart tillbaka då efter den avstängningen. Men nu ska man väl möta Villa här på hemmaplan som älskar att ställa om. Och sen ska man väl åka till Etihad.
Ja,
det ska ju inte bli jättelätt, men det kommer vara en hög backlinje och det kommer nog den där norrmannen tycka är ganska trevligt.
Så, ja, det blir väl en 4-4 match där också kanske. Men ja, nej, det väntar ett lite tuffare spelschema. Sen ska de möta West Ham och Newcastle och sådär. Så att, ja, det finns ju en stor risk här att vi kommer se lite poängtapp kommande matcher för Spurs del.
Erik Niva gästade oss då i Fotbollsmorgon här och han, jag frågade vad är rimligt att förvänta sig? Ja, men det är en... sjätte plats.
Ja, såklart han säger det.
Men, ja, men han var verkligen så här. Nej, men de här lagen kommer komma ikapp oss. Och nu med alla avbräck och Van de Ven med honom borta så kan vi inte spela den här lika framgångsrikt med den här höga backlinjen. För det är han som kan ta djupet när någon spelar sig in bakom och gör det väldigt bra.
Ja. Men ska man se det till, det är såklart att det påverkar Spurs. Men vi pratade ju om det tidigare. Det är ju inte bara Spurs som påverkar. Nästan alla lag har mycket skador.
Så att, och det är där, nu ser man ju vilka som har bredden och kan hantera det.
Spelare också. Ajamen.
Så att, det är därför jag drog brasklappen tidigt, va? Ja. Alla har skadeproblem, utom West Ham. Men det är klart att Spurs har inte riktigt bredden för att kunna lösa det just nu. Och då kommer man bli lidande och vi får se vad de befinner sig i tabellen då när de får tillbaka de här spelarna. Fler skador, det får de inte åka på helt enkelt. För då blir det här väldigt jobbigt. Bra Björn, nu är det landslagsuppehåll. Tråkigt tycker vi. Premier League är glödhet och det var kul att prata om annat än domslutet.
Azerbaijan borta.
Ja, det ska bli kul att se. Jag är riktigt taggad inför. Men torsdagsgänget är tillbaka på torsdag. Vet inte vad för typ av avsnitt de släpper. Vi ska också komma tillbaka nästa vecka. Får vi se vilken form det blir, om vi har någon gäst med oss eller hur vi löser det. Men avsnitt, det kommer. Så att fortsätt lyssna på Big Six. Då blir vi glada. Hoppas att vi har med oss några Arsenal-supportrar kvar i alla fall.
Ja, några mindre arga kanske.
Mindre arga, ja. Det var ju lite.
Men det ska ju sägas, det är kul när folk hör av sig och engagerar. Och man behöver såklart inte hålla med oss alltid.
Nej, så är det. Det är kul med olika åsikter. Tack Björn, tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs på torsdag igen.